En mindre tragedi av Stig Dagerman. De stora tragedierna har alla hänt för länge sedan. De kan vi läsa om i böcker eller se på teatern. Nu för tiden händer bara mindre tragedier. Sådana som att folk får barn utan att ha råd att gifta sig. Eller att en gift brevbärare förälskar sig i en fru på tredje turen i en nyskurad trappa, men aldrig får råd att köpa henne en hatt därför att han har ett barn utom äktenskapet att betala för. Det var en höst när det regnade nästan jämnt och brevbärarens skor var alltid våta. När han kom in i portgångarna måste han stryka vattnet ur ögonen för att kunna se brevlådsspringorna. Ibland hände det att det kom en regndroppe på en adress och någon öppnade sin dörr och sa att brevbäraren inte hade rätt att kladda på andras brev. Han var en känslig person och blev alltid bedrövad när han inte var alla till lags. Och när han kom hem om kvällarna grälade hustrun på honom för att det regnade, för att han hade barn men inte hon, för att han nötte skor och för att han aldrig blev brevbärarförman. Han svarade ingenting, men han älskade henne inte längre. I varje fall inte som en gång. När han en kväll på tredje turen såg Lena i trappan tänkte han emellertid först inte så mycket på det. Det var bara det att hon hindrade honom i hans arbete. Han var på väg upp och hon låg på knä i trappan och skurade den. Eftersom han av naturen gick mycket tyst hörde hon honom inte utan bara fortsatte. Eftersom han vidare av naturen var mycket blyg vågade han ingenting säga utan gick baklänges ner för trappan och ställde sig att vänta. Det var 4 trappsteg kvar, men han fick ändå god tid att se på henne. Och det är ju så att när man ser på en kvinna ganska länge kan det hända att man börjar älska henne, åtminstone en smula. Brevbäraren såg hennes rygg som var ung och oskyldig och såg otålig ut när den böjdes. Han tyckte mycket om den. Han tyckte också mycket om hennes hår som var blont på ett naturligt sätt och alltid föll ner i pannan. Och om hennes armar och händer som såg ut att smeka trappan med skurtrasan. Jag ville vara en trappa, en hög trappa och bli skurad av dig, tänkte han. Och om hon var vacker också när hon vände sig om visste han att han skulle älska henne. Då vände hon sig om och hon var mycket vacker. Han började stamma. Jag skulle bara vilja gå upp för trappan, sa han. Finns det inga brev, sa hon, till Broberg? Medan han tänkte efter hjälpte han henne att lyfta fram skurhinken till dörren. Sen tittade han i väskan. Det var inget brev, men det var en tidning för jägare. Julius Broberg, sa han, och han hoppades hela tiden att det var hennes bror. Men det var hennes man och han var jägare på söndagarna och ibland om nätterna, men annars var han slaktare. Han räckte henne tidningen och då såg han så bekymrad ut att hon frågade honom hur det var fatt. Han tyckte också mycket om hennes röst, ty när man älskar någon älskar man allt. Jo, det var bara det, sa han, att ibland kommer det så stora brev att de inte går ner i brevlådan utan man måste ringa på dörren. Det kom någon i trappan, antagligen ett litet nyfiket skvallrande barn, och hon steg in till sig. Jag heter Lena, viskade hon genom dörrspringan, men jag får aldrig så stora brev. Klockan 5 brukar min man vara hemma. De kommer mest första turen också, sa han. Så sprang han upp för trappan. Den var hal och han halkade och slog knät. Men han älskade redan så att han inte kände någon smärta. Innan han gick hem på kvällen var han inne i en cigarraffär på sin egen gata och köpte ett stort kuvert. Han rodnade när han köpte det, precis som om han gjorde något oanständigt. Och för att avleda misstankarna köpte han också en kvällstidning. Sedan gick han in i en djup port, rev sönder tidningen och stoppade in den i kuvertet. Med darrande händer och förvänd handstil skrev han Julius Broberg och Julius Brobergs adress på kuvertet. På kvällen satt jag efter middagen som vanligt vid rumsbordet och hustrun läste högt för honom ur en översatt kärleksroman från 30-åriga kriget. Det var en postiljon som korsade vilka linjer som helst bara för att få förenas med sin käresta, en ung borgarfru i Lützen. Han hörde ovanligt uppmärksamt på eftersom han tyckte att boken handlade om honom själv. Han hoppades också få några tips av postiljonen, men det fick han inga, ty postväsendet var så helt annorlunda på den tiden. Efter 15:e kapitlet gjorde hustrun ett uppehåll i läsningen och sa: "Är det inte romantiskt? Säg, tänk vilka djupa känslor folk hade på den tiden." "Ja," sa brevbäraren och tänkte på sitt stora brev som just i det ögonblicket var på väg till postkontoret i en stor gul bil. Nästa morgon stod han utanför Brobergs dörr och var mycket andfådd, ty han hade sprungit hela vägen. Han ringde på men ingen öppnade. Han ringde många gånger men fortfarande öppnade ingen. Till slut kom en gammal man ut ur granndörren, stannade och tittade på honom. Det var en gammal man av det slag som vet allting och gärna vill att alla ska få reda på det. "Det är ingen hemma," sa han. "Frun är borta och prenumererar på en tidning och här nere på slakteriet. Och ring inte så hårt för batterierna här i huset räcker bara 10 timmar och det är så svårt att få dem uppladdade. Förr i världen fick vi batterier från Tyskland och min bror hade en firma på Kungsholmen han. På den tiden såg det annorlunda ut på Kungsholmen ska ni veta och en gång var det en hästspårvagn som spårade ur utanför Serafimern. Men nu för tiden går ju alla hästar till Ryssland så inte vet jag hur det ska gå. Jag läste i tidningen att nu ska vi få köpa nötter. Så mycket nötter så vi inte får göra något annat än knäcka i hela vårt liv. Nog kunde jag knäcka med tänderna en gång alltid men det är slut nu. I alla fall har jag fått tag på en fin tandläkare. En jäkel till att kunna ta ut snuset och vill ni ha adressen så..." "Nej tack," sa brevbäraren. "Varför kommer ni och ringer på och stör folk för då?" fortsatte den gamle. "Om ni inte vill ha adressen." "Det var bara det här brevet," sa brevbäraren. "Det går inte ner i lådan, så jag tar det med nästa tur." "Visst fasen går det ner," sa gubben och så slet han brevet ifrån brevbäraren och pressade ner det i springan. "Andra takter var det på min tid," sa han. "Då skulle ni ha varit med." "Ja visst," sa brevbäraren och så sprang han. Andra turen var heller ingen hemma. Tredje turen var Lena hemma. När hon fick se brevbäraren såg hon glad ut, ty hon hade länge längtat efter honom men inte kunnat säga honom det. Ty det är bara när man tycker illa om någon som man kan tala om det utan att vara presenterad. "Jag ville bara höra in för att få reda på om brevet tagit någon skada," sa han. "För här kom en gubbe, revde till sig och stoppade ner det. Men både första och andra turen ringde jag." "Sån otur," sa hon. "Förresten vet jag inte vad det är, för det är till Julius och Julius är inte hemma utan på nattjakt. Men jag har ställt brevet på gasmätaren och om ni vill kan ni komma in och titta om det står bra där, för själv är jag inte alls så van vid att förvara brev." Då sa brevbäraren att han tyvärr hade bråttom just då och egentligen inte heller fick gå in i lägenheter under tjänsten. "Men," sa han, "ibland när något mycket viktigt brev har kommit kan det hända att jag går en fjärde tur och då är jag till och med tvungen att gå in och lägga brevet på köksbordet." "Då är ni välkommen fjärde turen," sa hon och stängde dörren. När han kom hem den kvällen sa han till hustrun att han var tvungen att gå på en föreläsning om brevstapling och att det sen skulle bli lättare att avancera till förman. Då satte hon sig i hans knä och sa att det skulle han visst inte för han skulle bli postiljon istället, ty postiljoner hade mycket större känslor. Sen tog hon fram boken och läste. Han svettades och var olycklig, men när boken var slut var det ännu tid att gå på bio. I mängden utanför biografen försökte han smita undan, men hon började ropa efter honom så högt att han blev rädd för skandal. Filmen handlade om förbjuden kärlek på 1700-talet och hustrun var mycket rörd och på hemvägen sa hon att hon älskade stora tragedier. Då blev brevbäraren mycket glad och mitt på gatan anförtrodde han henne allt. Talade om regnet tidigt om morgnarna, om de våta breven, om henne som skurade trappan och om sina känslor för henne, om sitt brev och hennes man som var slaktare och borta på nattjakt och slutligen om deras avtalade möte i köket. Då grep honom hustrun hårt i armen och släppte honom inte förrän det stod i tamburen hemma. Där tog hon av sig hatten och sa: "Och det vågar du berätta efter att ha sett en stor tragedi om stor kärlek i en stor film. Att du inte skäms. Och hur ska du med dina inkomster kunna klara underhållet för två fruar och en oäkting? Och hur kan du se någonting i en gift apa som börjar flörta med varenda brevbärare i varenda trappa? Och vad ska slaktan säga?" Men på natten låg brevbäraren länge vaken och han somnade inte förrän han förstått att alla stora tragedier redan skett och att det nu bara fanns mycket, mycket små kvar. Och Lena låg också vaken. Hon grät och var ensam. Nattlampan var tänd och hon hade en spegel på kudden och när hon såg sig i den såg hon bara ålderdom och fulhet. Men slaktan kom hem och var full och glad. Och när han öppnat brevet sa han att de ville att han skulle prenumerera på en kvällstidning. "Men får man lika trasiga nummer varenda gång ska fan göra det", sa han. "Fast det är nog posten och träffar man brevbäraren ska han ha sin snyting, det ska han."